Kapitel 5. Lagen. Att få upp systrarna på sina hästar visade sig inte vara särskilt svårt. De var lika ivriga att komma iväg som Egwene. Särskilt Romanda och Lilaine. Båda lika kalla som den isande vinden och med åskmoln i blicken. Resten bar sitt lugn som ett andra skinn, med ögon lugna som skogskärnar och en behärskning så tung att man nästan kunde känna lukten av den. Inte desto mindre gled de iväg till hästarna så snabbt att ädlingarna stod kvar och gapade, medan tjänarna i sina färgsprakande kläder skyndsamt lastade packhästarna för att sedan hinna i kapp efter bästa förmåga. Egwene hade manat Daishar till rask skritt genom snön, och det räckte med en blick och en nick till först Brian för att denne skulle se till att den väpnade eskorten höll samma takt. Shuan och Sharian skyndade fram till henne på bela och vinge. Långa sträckor pulsade de fram genom ett snötäcke som nådde hästarna till hovskäggen och fick dem att trava med höga steg. Trärvallons låga fladdrade i den kalla vinden, och även när hästarna sjönk ner till knälederna genom skaren höll de en snabb skritt. Företrädarna hade inget annat val än att hålla jämna steg, och det höga tempot minskade deras möjligheter att talas vid på vägen. När man färdades i sån fart kunde bristande uppmärksamhet leda till ett brutet ben för hästen och en bruten nacke för ryttaren. Likväl lyckades både Romanda och Lilaine samla sina respektive klickar kring sig, och de båda grupperna red sedan fram genom snön, omgivna av varsin skyddsformel mot avlyssning. Det såg ut som om de båda företrädarna höll långa utläggningar för sina anhängare. För den delen lyckades även de andra företrädarna rida tillsammans korta stunder, utbyta några lågmälda ord och kasta svala blickar, omväxlande på Egwene och systrarna som omvärvt sig med Sidar. Den enda som inte deltog i något av dessa korta samtal var Delana. Hon höll sig nära herr Lima, som äntligen erkände att hon frös. Den svarthåriga kvinnan hade en spänd min och höll manteln tätt svept om sig, men försökte ändå trösta Delana genom att nästan oupphörligen viska till henne. Delana såg ut att behöva tröst. Hon drog ner ögonbrynen på ett sätt som fårade hennes panna och faktiskt fick henne att se gammal ut. Hon var inte ensam om att vara bekymrad. De andra gömde sin oro bakom stela masker som utstrålade idel lugn och behärskning. Men väktarna red likt män som när som helst väntade sig att vad som helst skulle kunna komma uppflygande ur snön. De lät de ögonjäckande mantlarna fladdra fritt för att ha händerna fria och spanade oavlåtligen åt alla håll med vaksamma blickar. När en HD var orolig blev hennes väktare det också, och systrarna var allt för bekymrade för att tänka på att lugna männen. Egwene var lika så glad åt det. Om företrädarna var bekymrade betydde det att de ännu inte hade bestämt sig. När Brian red iväg för att rådgöra med Uno tog hon tillfället i akt att fråga vad de två andra kvinnorna hade fått veta om Aesir och Torngardes soldater i Andor. Inte mycket, svarade Shuan med spänd röst. Raggiga Bela verkade inte ha några svårigheter med tempot, men det hade däremot Shaam, som satt med tyglarna i ett hårt grepp i ena handen och den andra handen om sadelknappen. Så vitt jag kunde avgöra finns det 50 olika rykten och inga säkra uppgifter. Det är just ett sånt rykte som skulle kunna uppstå ur tomma luften, men det kan lika gärna vara sant. Bela krängde till när framhovarna sjönk ner i en djup driva och Shaw flämtade till. Huset brände alla hästar. Sharian hade inte blivit klokare. Hon skakade på huvudet med en irriterad suck. Det låter som trams och dumheter i mina öron, moder. Det florerar alltid rykten om systrar som smyger omkring. Har du aldrig lärt dig att rida, Shaw, tillade hon med plötsligt föraktfull röst. Du kommer att vara så öm att du inte kan gå ikväll. Shariams nerver måtte vara ansträngda om hon tillät sig ett sådant utbrott. Så som hon skruvade sig i sadeln verkade hon själv vara precis lika öm som hon förutsagt att Shua skulle bli. Shuas blick blev hård. Hon öppnade munnen med en ilsken grimas utan att bry sig om vem som kunde iaktta dem bakom baneret. Tyst med er båda två, fräste Egwene. Hon tog ett djupt, lugnande andetag. Hennes nerver var inte heller i bästa skick. Amelaida skickade ut systrar och soldater för att ingripa i deras förehavanden. Skulle det inte vara så få att de kunde smyga i löndom, vad Arathel än trodde. Återstod gjorde alltså Svarta tornet och den katastrof det kunde bli. Man kom längre med att plocka den höna man hade framför sig än att försöka börja med en som satt uppflugen i ett träd. Särskilt när trädet stod i ett annat land och det kanske inte ens fanns någon höna där. Likväl var det med kort ton hon gav Shariam instruktioner om vad som skulle göras när de väl kom tillbaka till lägret. Hon var den ämelintronande. Och det innebar att alla Aesir Deer var hennes ansvar, även de som följde Elaida. Hon höll dock rösten stadig. Det var för sent att bli rädd när man väl hade fattat tag i vargens öron. Befallningarna fick Shariam att spärra upp de sneda ögonen. Moder, om jag får fråga, varför? Egwenes blick fick henne att tystna. Hon svalde djupt. Det ska bli som ni befaller, moder, sa hon sakta. Det är märkligt. Jag minns den dag då ni och Ninive kom till tornet. Två flickor som inte kunde bestämma sig för om de skulle vara överlyckliga eller rädda. Så mycket har förändrats sedan dess. Allting. Ingenting förblir likadant för evigt, sa Egwene. Hon gav Shaw en menande blick som Shaw dock vägrade att se. Hon verkade butter och tjurig. Shariam såg illamående ut. Sen kom först Brian tillbaka. Uppenbarligen kände han den spända stämningen, för han sa bara att de höll god fart och höll sen tyst. En klok man. Hur god fart de än höll hade solen nästan hunnit ner till trädtopparna när de slutligen red in genom det stora härlägret. Vagnar och tält kastade långa skuggor över snön och ett antal män arbetade med att bygga vidjekojor. Det fanns inte till närmelsevis tillräckligt många tält ens för soldaterna. Och förutom dem fanns det nästan lika många seldomsmakare, tvätterskor, pilmakare och alla andra som alltid följde med en här. Klangen av släggor mot städ vittnade om att hovslagarna och vapensmederna fortfarande var i arbete. Överallt bland lägereldar och så snart deras trötta djur blivit omhändertagna försvann kavalleristerna åt olika håll, ivriga att få lite mat och värme. Förvånande nog red Brian vidare vid Egwenes sida, även sedan hon sagt att han kunde lämna dem. Om ni tillåter det, moder, sa han, så tänkte jag att jag kunde göra er sällskap en stund till. Shariam blev så häpen att hon vred sig i sadeln och stirrade. Även Shaw stirrade, men rakt fram som om hon inte vågade vända sina plötsligt uppspärrade ögon mot honom. Vad trodde han att han kunde göra? Tjänstgöra som hennes livvakt mot Aesir Deer? Bekänten med den rinnande näsan skulle göra det lika bra. Visa att han verkligen helt och hållet stod på hennes sida. Det kunde han göra imorgon om allting gick som det skulle ikväll. Att avslöja det nu skulle mycket väl kunna få salen att skena iväg i riktningar som hon knappt vågade tänka på. Vad som sker ikväll är rena ECD-angelägenheter, sa hon bestämt till honom. Men hur befängd idén än var hade han faktiskt erbjudit sig att ta en risk för hennes skull. Hon hade ingen aning om varför han gjorde det. Vem visste varför en man gjorde någonting? Men det ställde henne ändå i skuld till honom, tillsammans med andra saker. Först, Brian, om jag inte skickar så med bud till er i natt, bör ni ge er av före morgonen. Om jag får skulden för vad som skedde idag kan den mycket väl drabba er också. Det kan visa sig farligt att vara kvar här, kanske fatalt. Jag tror inte att de skulle behöva mycket som ursäkt. Det fanns ingen anledning att nämna vilka de var. Jag har gett mitt ord, svarade han tyst medan han klappade färdman på halsen. Till Ter Vallon. Han sneglade på Joa och var tyst en liten stund, snarare i eftertanke än tvekan. Vad det än handlar om ikväll, sa han slutligen, ska ni minnas att ni har Gareth Bryan och 30 000 man bakom er. Det borde vara någonting värt, till och med bland Aisha Dare. Tills imorgon, moder. Adjö. Han vände sin bruna häst och ropade över axeln. Jag väntar mig att se dig imorgon också, Joa. Ingenting förändrar det. Joa stirrade på hans rygg när han red därifrån. Hennes blick var plågad. Egwen kunde inte låta bli att stirra hon med. Så tydlig hade han aldrig varit förut. Inte ens i närheten. Varför nu av alla tillfällen? De korsade det område på 40 eller 50 fot som skilde härlägret från Aesedernas läger. Egwen nickade åt Chariam som höll in vid de första tälten. Hon och Joa red vidare. Bakom dem hördes Chariams röst, förvånansvärt klar och stadig. Den ämelintronande kallar denna dag tornets sal till möte. Må förberedelserna ske med största hast. Egwen såg sig inte om. Vid hennes tält kom en benig stallpiga springande med kjolen yrande om fötterna för att ta hand om Daishar och Bela. Hon var nästan blåfrusen och nöjde sig med en kort nick innan hon skyndade iväg med hästarna lika fort som hon hade kommit. Värmen från fyrfaten inne i tältet slöt sig om dem som en stor het hand. Egwen hade inte insett hur kallt det var ute förrän nu, eller hur frusen hon själv var. Chesa tog hennes mantel och när hon kände Egwens händer utbrast hon, men moder, ni är ju alldeles iskall. Oavbrutet pratande tog hon Egwens och Joans mantlar och vek ihop dem, slätade till de prydligt uppvikta filtarna på Egwens bädd och nuddade en bricka som stod på en av kistorna som lyfts ner från traven. Vore jag så frusen skulle jag hoppa i säng på momangen med gott om varma tegelstenar under täcket. Så snart jag hade fått lite mat i mig i varje fall. Hur varmt man än har det utombords så hjälper det inte långt utan lite värme inombords också. Jag ska springa efter några tegelstenar till att stoppa under fötterna på er medan ni äter. Och till Chase det också förstås. Och vore jag så hungrig som ni måste vara skulle jag vara frestad att kasta i mig maten. Men jag får alltid magknip av det. Hon stannade upp vid brickan, tittade på Egwen och nickade belåtet när hon sa att hon inte skulle äta för fort. Det var inte lätt att komma med något värdigt svar på allt detta. Chesa hade alltid en uppfriskande verkan på Egwen. Men efter en sån här dag kunde Egwen nästan inte låta bli att skratta. Med Chesa var det aldrig några konstigheter. På brickan stod två vita skålar med linsgryta tillsammans med en kanna kryddat vin, två silverbägare och två stora brödbullar. På något sätt hade kvinnan vetat att Joa skulle äta tillsammans med henne. Det ångade om skålarna och kannan. Hur många gånger hade Chesa fått byta ut brickan för att vara säker på att varm mat skulle vänta när Egwen kom? Enkel och okomplicerad och lika omtänksam som en mor eller en vän. Jag måste vänta lite med sänggåendet, Chesa. Jag har fortfarande arbete att göra ikväll. Vill du vara snäll och lämna oss? Joa skakade på huvudet när tältfliken föll igen bakom den fylliga kvinnan. Är ni säker på att hon inte har varit i er tjänst sedan ni låg i vaggan, muttrade hon. Egwen tog en av skålarna, ett rundstycke och en sked och sjönk ner på sin stol med en suck. Sen omfamnade hon urkällan och försåg tältet med en skyddsformel mot avlyssning. Dessvärre gjorde Shaidar henne bara än mer medveten om sina halvt förfrusna händer och fötter. Det som fanns däremellan var inte mycket varmare. Både skålen och bullen kändes nästan glödheta. Och hon önskade verkligen att hon hade haft de där varma tegelstenarna som Kesa pratat om. Finns det någonting mer som vi kan göra, frågade hon och stoppade en sked linsgryta i munnen. Hon var utsvulten och undrade på det med tanke på att hon inte ätit någonting sedan den tidiga frukosten. Linser och träiga morötter smakade som hennes mors helgdagsmat. Jag kommer inte på någonting. Gör du det? Vi har gjort vad som kunnat göras. Mer än så går inte att åstadkomma, såvida inte skaparen själv lägger ett finger med i spelet. Sean tog den andra skålen och satte sig tungt på den låga pallen. Men sen satt hon bara och stirrade ner i skålen medan hon rörde om i grytan med skeden. Ni skulle väl inte tala om det för honom, sa hon till sist. Jag skulle inte stå ut med att han visste det. Varför i hela friden då? Han skulle utnyttja det, sa Jean doft. Åh, inte så. Det tror jag inte. I vissa avseenden var hon anmärkningsvärt pryd. Men karn skulle förvandla mitt liv till själva domesvalget. Vilket alltså inte var att tvätta hans underkläder och putsa hans stövlar och sadel varenda dag. Egwen suckade. Hur kunde en annars så förnuftig, intelligent och duglig kvinna förvandlas till en fullständig virrpanna när det gällde denna enda sak? Likt en väsande huggorm reste sig en bild för hennes inre syn. Det var hon själv som satt i Gowins knä och lekte kysslekar på en krog. Hon sköt undan bilden, fast och beslutsamt. Joa, jag behöver din erfarenhet. Jag behöver din hjärna. Jag har inte råd att låta dig tappa förståndet på grund av först Brian. Om du inte kan ta dig samman måste jag betala honom vad du är skyldig honom och förbjuda dig att träffa honom. Det måste jag. Jag sa att jag skulle arbeta av skulden, sa Joa omedgörligt. Min heder är lika stor som den där fördömde först Gareth Brines. Större. Han håller sitt ord och jag håller mitt. Dessutom sa Min till mig att jag måste hålla mig i hans närhet. Annars dör vi båda två. Eller någonting i den stilen. Den lätta rodnaden på hennes kinder avslöjade henne. Helt oavsett Mins syner och hennes egen heder var hon villig att stå ut med vad som helst för att få vara nära karn. För all del, du är uppenbarligen alldeles betagen. Så om jag säger åt dig att hålla dig undan från honom kommer du antingen att trotsa min befallning eller vara så tjurig att resten av ditt förnuft inte är tillgängligt. Vad tänker du göra åt honom? Med indignerad min började Sean räkna upp allt hon skulle vilja göra med den fördömde Gareth Brian. Han skulle inte ha uppskattat något av det. En del skulle han förmodligen inte ha överlevt. Sean varnade Egwen henne. Om du en gång till förnekar vad som är fullständigt uppenbart tänker jag berätta det för honom och ge honom pengarna. Sean plutade trumpet med läpparna. Hon plutade med läpparna. Trumpet. Sean. Jag har inte tid att vara förälskad. Jag hinner knappt tänka så mycket som jag arbetar för er och honom. Och om allting går som det ska i natt kommer jag att ha dubbelt så mycket att göra. Dessutom, hon såg plötsligt modstulen ut och skruvade på sig där hon satt. Tänk om han inte återgäldar mina känslor, muttrade hon. Han har aldrig ens försökt kyssa mig. Det enda han bryr sig om är att hans skjortor är rena. Egwen förde ned skeden i skålen igen och blev förvånad när den visade sig vara tom. Av bullen fanns ingenting kvar utom lite smulor på hennes klänning. Ljus, det kändes fortfarande som ett stort tomt hål i magen på henne. Hon kastade en hoppfull blick på Joans skål. Kvinnan verkade mest vara intresserad av att rita cirklar bland linserna med skeden. Plötsligt slogs hon av en tanke. Varför hade först Brian insisterat på att Sean skulle fortsätta att arbeta av sin skuld, även sedan han hade fått veta vem hon egentligen var? Bara för att hon hade sagt att hon skulle det. Det var ett befängt arrangemang. Bortsett från att det var det enda som gjorde att hon alltid fanns i hans närhet. För den delen hade Egwen ofta undrat varför Brian hade gått med på att bygga upp Aishidernas här. Han måste ha insett hur stor risken var för att han i och med det la huvudet på stupstocken. Och varför hade han erbjudit henne denna här? Erbjudit den till en flick, Amelin, utan någon verklig myndighet. Och så vitt han visste utan en enda vän bland systrarna, utom Joa. Kunde svaret på alla dessa frågor vara så enkelt som att han älskade Joa? Nej, de flesta män var lättsinniga och nyckfulla. Men det var sannligen en befängd tanke. Inte desto mindre presenterade hon den för Joan, om inte annat så för att roa henne. Det skulle kanske muntra upp henne lite grann. Joan gav till en klentrogen fnysning. Från hennes vackra ansikte lät det konstigt, men ingen kunde lägga in så mycket mening i en fnysning som hon. Han är inte en fullständig idiot, sa hon torrt. Faktum är att han har ett gott huvud. Han tänker för det mesta som en kvinna. Jag har fortfarande inte hört dig säga att du tänker skärpa dig, Joan, framhärdade Egwen. På ett eller annat sätt måste du ordna upp situationen. Naturligtvis ska jag det. Jag vet inte vad det har varit med mig. Det är ju inte som om jag aldrig hade kysst en man förut. Plötsligt smanade hennes ögon som om hon väntade sig att Egwen skulle uttrycka sitt tvivel över detta. Jag har inte tillbringat hela mitt liv i tornet. Det här är löjligt. Pladdra om karar, ikväll av alla kvällar. Hon tittade ner i skålen och verkade för första gången inse att det fanns mat i den. Hon fyllde skeden och gestikulerade med den åt Egwen. Ni måste vara noga med att allting sker vid rätt tid, nu mer än någonsin. Om Romanda eller Lilaine tar rodret nu kommer ni aldrig att få tag i det igen. Löjligt eller ej, någonting hade uppenbarligen väckt Seans aptit till liv igen. Hon satte i sig grytan snabbare än Egwen hade ätit sin och inte en smula av bullen undkom henne. Egwen kom på sig med att torka ur sin tomma skål med fingrarna. Det fanns förstås ingenting annat att göra än att slicka i sig de sista linserna. Att diskutera vad som skulle hända tjänade egentligen ingenting till. Allt som Egwen skulle säga och när hon skulle göra det hade de finslipat så många gånger att det förvånade henne att hon inte drömde om det på nätterna. Hon skulle definitivt ha kunnat rabbla sina repliker i sömnen. Trots det insisterade Sean på att gå igenom allt sammans igen gång på gång och ta upp möjligheter som de redan hade diskuterat 100 gånger. Allt sammans med en envishet som nästan fick Egwen att sätta henne på plats igen. Märkligt nog hade Sean själv blivit på riktigt gott humör. Hon bidrog rent av med ett par skämt, vilket var sällsynt för henne numera, även om en del var ren galghumor. Ni vet väl att Romanda själv ville vara ärmelintronande en gång, sa hon vid ett tillfälle. Som jag har hört det var det när Tambra fick staven och stålan som hon drog sig tillbaka. Ilsken som en mås med avklippta stjärtfjädrar. Jag sätter en silvermarker jag inte har mot ett fiskfjäll på att hennes ögon blir dubbelt så stora som Lilains. Och senare. Jag önskar att jag kunnat vara där och höra dem tjuta. Det lär inte dröja länge förrän någon gör det och jag ser hellre att det är dem än vi. Jag har aldrig haft någon sångröst att tala om. Sen sjöng hon faktiskt en liten stump om att glo på en pojke på andra sidan floden men inte ha någon båt. Hon hade rätt. På sitt sätt var hennes röst behaglig att lyssna på men hon kunde inte hålla en ton om man så la den i händerna på henne. Och ännu senare, Tur för mig att jag ser så söt ut numera. Om det här går illa lär de styra ut oss som ett par dockor och sätta oss på en hylla till allmän beskådan. Om vi inte råkar ut för varsin olycka förstås. Dockor går lätt i kras. Då får Gareth Bryan leta upp någon annan att hunsa. Det sista fick henne verkligen att skratta. Egwene kände en avsevärd lättnad när tältfliken buktade inåt och sen föll tillbaka. Det måste vara någon som begrep tillräckligt för att inte komma in när det fanns en skyddsformel om tältet. Hon ville inte höra Jean utveckla sin humor längre än så. Så snart hon lättade på skyddsformeln kom Sheriam in, följd av ett luftdrag som kändes 10 gånger kallare än förut. Det är dags, moder. Allt är redo. Hennes sneda ögon var stora och hon slickade sig nervöst om läpparna med tungspetsen. Jean for upp med ett energiskt skutt och plockade åt sig manteln från Egwenes bädd, men stannade upp när hon dragit den halvvägs över axlarna. Jag har faktiskt seglat mellan drakens fingrar i mörker, sa hon allvarsamt, och fått en lejonfisk på kroken en gång när jag fiskade med min far. Det är möjligt. Sheriam rynkade pannan när Jean pilade ut och släppte in ännu mer kall luft. Ibland tror jag, började hon. Men vad det än var hon ibland tänkte så delade hon inte med sig det till Egwene. Varför gör ni det här, moder? Frågade hon istället. Alltihop. Det som skedde på isen. Att ni kallar salen till möte ikväll. Varför ägnade ni hela gårdagen åt att prata om Logan med alla vi träffade? Jag tänkte att ni skulle kunna dela det med mig. Jag är er väktarinna. Jag har svurit er trohet. Jag berättar vad du behöver veta, sa Egwene och la manteln över axlarna. Hon behövde inte säga att det fanns en gräns för hur mycket hon litade på en framtvingad ed, även om den som hade svurit var en syster. Och trots den eden skulle Sheriam kunna finna skäl att råka säga någonting när fel personer hörde på. Eichedir var trots allt ökända för att kunna hitta kryphål i allt de hade sagt. Egentligen trodde hon inte att det skulle hända. Men precis som med först Bryan kunde hon inte kosta på sig att ta ens små risker om det inte var nödvändigt. Jag måste tala om för er, sa Sheriam, att jag tror att Romanda eller Lilaine är krönikornas väktarinna imorgon medan jag får avtjäna botgöring för att jag inte varnade salen. Och jag tror att ni kommer att avundas mig. Egwene nickade. Det var blott allt för möjligt. Ska vi gå? I väster tittade solen upp som en röd kupol över trädtopparna och dess glödande ljus återkastades av snön. Tjänare markerade Egwenes passage längs de djupa gångarna med tysta bugningar och nigningar. Deras miner var bekymrade eller uttryckslösa. Tjänare kunde fånga upp stämningen hos dem de tjänade nästan lika snabbt som väktare. Först syntes inte en enda syster, men sen var de alla där, samlade i 3 dubbla led kring en paviljong som ställts upp på den enda öppna plats i lägret som var tillräckligt stor, nämligen det utrymme som gjorts i ordning för systrar som skulle glida till duslagen i Salidar och färdas tillbaka med rapporter från sina kunskapare. Paviljongen bestod av en stor lappad tältduk som inte hade något av ståten hos baldakinen ute på sjön, men hade krävt stora ansträngningar för att få upp. Under de 2 senaste månaderna hade salen för det mesta sammanträtt som föregående morgon eller ibland trängt ihop sig i något av de större tälten. Sen de lämnade Salidar där hade man bara satt upp paviljongen 2 gånger. Båda gångerna för en rättegång. Systrarna i de bakre leden såg Egwene och Sheriam komma och viskade till dem framför sig. En väg öppnades framför dem. De gick in genom den, iakttagna av uttryckslösa blickar som inte gav minsta ledtråd till huruvida systrarna visste eller ens misstänkte vad som för sig gick. Inte minsta ledtråd till vad de tänkte. Fjärilar fladdrade i Egwenes mage en rosenknopp, lugn. Hon steg ut på ett golv av mattor i ett dussin olika mönster och in genom den ring av fyrfat som var uppställda runt baldakinens kant. Sharia började. Hon kommer, om hon lät lite mindre högtidlig och aningen mer nervös än vanligt så var det knappast att undra på. De polerade bänkarna och tygklädda lådorna från mötet på isen var åter i bruk. De utgjorde en betydligt mer formell anblick än den samling udda stolar som hade använts tidigare och stod i två snedställda grupper om 9 säten, uppdelade 3 och 3. Gröna, grå och gula på ena sidan, vita, bruna och blå på andra. I bortre änden var den ärmelintronandes randiga låda och bänk. När hon satt där skulle hon vara i blickpunkten för alla, mycket medveten om att hon var 1 och de var 18. Det var tur att hon inte hade bytt om. Alla företrädarna var fortfarande klädda i samma grannlåt som på sjön och hade bara lagt till sina sjalar. En rosenknopp. Lugn. En av platserna var tom, men bara ett ögonblick till. De lärna kom instörtande, just som Shariam avslutade sin ramsa. Den grå systern såg uppjagad och spänd ut när hon tog sin plats mellan Varilyn och Kwashima, helt utan den elegans som hon alltid brukade visa. Hon hade ett spänt leende på läpparna och lekte nervöst med eldstenarna i halsbandet runt sin hals. Vem som helst skulle ha kunnat tro att det var hon som var kallad inför rätta. Lugn, ingen stod inför rätta, inte än. Egwen gick sakta över mattorna och in mellan de båda bänkraderna med Shariam tätt bakom sig. Då reste sig Kwashima upp. Saidas ljus tändes plötsligt runt den mörka, slanka kvinnan, den yngsta av företrädarna. Den här kvällen tummades det inte på formaliteterna. Den som bringas inför tornets sal tillkommer det endast tornets sal att begrunda, förkunnade Kwashima. Vem som än träder objuden in, kvinna eller man, invigd eller utomstående, i fred eller i vredesmod, ska jag fjättra i enlighet med lagen för att ställas inför lagen. Vet att det jag säger är sanningen. Så som jag sagt kommer det att ske. Denna formel var äldre än eden mot att tala osanning. Från en tid då lika många Eishedir dog för lönnmördares vapen som av alla andra orsaker sammanräknade. Egwen fortsatte skrida fram, men det var svårt att inte föra handen till stålan för att försäkra sig om att den fanns där. Hon försökte att koncentrera sig på bänken framför sig. Kwashima satte sig igen, fortfarande omvärvd av kraftens sken. Nu reste sig istället Aladrin bland de vita. Också hon med Saidas glöd omkring sig. Hon hade hår som mörkt guld, stora ljusbruna ögon och såg alldeles förtjusande ut när hon log. Men denna kväll skulle ett klippblock ha varit mer uttrycksfullt. Det finns inom hörhåll de som inte tillhör salen, sa hon med sval stämma, där Terrabornmålet hördes tydligt. Vad som sägs i salen tillkommer blott salen att höra, tills dess salen bestämmer annorledes. Jag ska ge oss enskildhet. Jag ska viga våra ord till våra öron endast. Hon vävde en skyddsformel om hela paviljongen och satte sig igen. Det gick en orolig rörelse genom de församlade systrarna utanför som från och med nu måste se salen sammanträda under fullständig tystnad. Det var märkligt att så mycket i salen berodde på ålder, medan ålder var någonting man nästan inte fick tala om bland Eishedir i övrigt. Kunde det stämma att Shua hade sett ett mönster hos företrädarnas ålder? Nej, koncentration. Lugn och koncentration. Egwen höll om kanterna på manteln, steg upp på lådan med de färgade ränderna och vände sig om. Lilane var redan på fötter med den blåkantade sjalen vilande över armarna och Romanda var just i färd med att resa sig utan att vänta på att Egwen skulle sätta sig. Hon vågade inte låta någon av dem gripa ordet. Jag har en fråga till salen, sa hon med hög, bestämd röst. Vilka reser sig upp för att markera sitt stöd till en krigsförklaring mot usurpatorn Elida Du Avrini Arroyan? Sen satte hon sig, kastade av sig manteln och lät den falla över bänken. Shariam, som stod på mattorna bredvid henne, verkade nog så lugn och samlad, men undslapp sig ett litet gnyende ljud. Egwen trodde inte att någon annan hade hört det. Det hoppades hon. Det uppstod en chockerad tystnad. Kvinnorna satt som fastfrusna på sina platser och stirrade förbluffat på henne. Kanske lika mycket för att hon hade frågat alls som på grund av vad hon hade frågat. Ingen ställde en fråga till salen utan att först ha hört sig för bland företrädarna. Man gjorde helt enkelt inte så, av praktiska skäl lika mycket som av tradition. Till sist tog Lilane till orda. Vi förklarar inte krig mot personer, sa hon med torr röst. Inte ens förrädare som Elida. I vilket fall som helst anhåller jag om att bordlägga er fråga medan vi behandlar mer trängande ärenden. Hon hade haft tid att samla sig sedan återfärden. Nu såg hon bara ut som en klippel, inte ett åskmoln. Hon borstade av sin blåslitsade kjol som om det var Elida hon borstade bort, eller kanske Egwen, och vände sig mot de andra företrädarna. Det som för oss samman ikväll är, jag höll på att säga enkelt, men det är det inte. Öppna novisboken. Vi skulle få mormödrar som envisades med att genomgå prövningen. Stanna här en månad. Jag behöver knappast räkna upp alla bekymmer det skulle innebära. Däribland att öda bort hälften av vårt guld utan att komma en fot närmare Tarvalon. Och vad beträffar att inte korsa gränsen till Andor? Min syster Lilane har i sitt uppjagade tillstånd glömt bort vems rätt det är att tala först, avbröt Romanda henne med len stämma. Hennes leende fick Lilane att se munter ut. Inte desto mindre tog hon gott om tid på sig att rätta till sjalen så att den låg precis som hon ville. Hon verkade ha all tid i världen. Jag har två frågor att ställa salen och i den andra kommer jag att ta upp Lilanes farhågor. Olyckligtvis för henne rör min första fråga huruvida det är lämpligt att Lilane fortsätter att tjänstgöra i salen. Hennes leende blev bredare utan att bli det minsta varmare. Lilane satte sig sakta ner utan att försöka dölja sin vredgade min. En fråga om krig kan inte bordläggas, sa Egwen med bärande stämma. Den måste besvaras innan någon annan fråga ställs efter den. Så lyder lagen. Företrädarna utbytte snabba, frågande blickar. Stämmer det, sa Janaya slutligen. Hon kisade tankfullt och vände sig till kvinnan bredvid. Takima, du minns ju allt du läser och jag är säker på att jag hört dig nämna att du har läst krigslagarna. Är det så den lyder? Egwen höll andan. Vita tornet hade skickat ut trupper till ett otal krig de senaste 1000 åren. Men det hade alltid varit som svar på en bön om hjälp från minst 2 regenter. Och det hade alltid varit deras krig, inte tornets. Senaste gången tornet självt hade förklarat krig hade det varit mot Arthur Hökvinge. Sean sa att det numera inte var många som visste mycket mer än att det fanns några krigslagar, utom en handfull bibliotekarier. Takima var en kort kvinna med mörkt hår som räckte henne till midjan och hy som åldrat elfenben. När hon tankfullt la huvudet på sidan var det många som kom att tänka på en fågel. Men där hon nu satt och skruvade sig på bänken, drog åt sjalen och rättade till sin hetta av pärlor och safirer utan att det behövdes, såg hon mest ut som en fågel som ville flyga iväg någon annanstans. Det stämmer, sa hon slutligen och knep sedan ihop läpparna. Egwen började tyst andas igen. Det verkar, sa Romanda med korthuggen ton, som om Joan Sange har varit en god lärare. Moder, hur vill ni förespråka en krigsförklaring mot en kvinna? Det lät som om hon försökte knuffa någonting otrevligt ur vägen och satte sig ner i väntan på att det skulle ge sig av. Egwen nickade ändå nådigt och ställde sig upp. Hon såg företrädarna i ögonen en och en, lugnt och stadigt. Takima undvek hennes blick. Ljus, kvinnan visste. Men hon hade inte sagt någonting. Skulle hon bevara sin tystnad tillräckligt länge? Det var för sent för att ändra planerna. Idag finner vi oss ställda inför en här ledd av människor som tvivlar på oss. Annars skulle denna här inte ha varit där den är. Egwen ville tala med passion i rösten, låta den flamma upp. Men Shaw hade talat för absolut lugn och till sist hade Egwen instämt i detta. Vad de måste få se var en kvinna med stor självkontroll, inte en flicka som lät sig styras av sitt hjärta. Det var emellertid från hjärtat hennes ord kom. Ni hörde Arathel säga att hon inte ville bli insnärd i ACG-angelägenheter. Inte desto mindre var de redo att gå in med en här i Marandi och spärra vägen för oss. Eftersom de inte är säkra på vilka vi är eller vad vi tänker göra. Var det någon av er som kände att de verkligen trodde på att ni var företrädare i salen? Merlind, en rundhylld kvinna med eldig blick, vred sig på de gröna spänk. Charlita snurrade ilsket sin guldfransade sjal mellan fingrarna, även om hennes mörka ansikte inte röjde hennes känslor. Berana, en annan av de systrar som valts in i salen i Charlidar, rynkade tankfullt pannan. Egwen sa ingenting om hur hon hade blivit bemött som Amelin-tronande. Om det inte redan fanns bland deras tankar ville hon inte så fröet. Vi har räknat upp Elaidas förbrytelser för ett oräkneligt antal furstar och furstinnor, fortsatte hon. Vi har sagt att vi tänker avsätta henne, men de tvivlar. De tror att vi kanske, märk väl, kanske är vad vi utger oss för att vara. Och kanske gömmer våra ord någon fint. Kanske är vi bara utsända av Elaida som ett led i någon invecklad plan. Tvivlet gjorde Palivar och Arathel järva nog att ställa sig framför Eishager och säga hit men inte längre. Vem mer kommer att ställa sig i vägen för oss därför att de är osäkra och för att denna osäkerhet får dem att handla i förvirring? Det finns bara ett sätt för oss att skingra denna förvirring. Vi har redan gjort allt annat. Så snart vi har förklarat krig mot Elaida kan det inte längre finnas några tvivel. Jag säger inte att Arathel, Pelivar och Aemlyn kommer att göra helt om och marschera iväg så snart vi gör det. Men de och alla andra kommer att veta vilka vi är. Ingen kommer att våga visa ett så öppet tvivel när ni säger att ni är tornets sal. Ingen kommer att våga ställa sig i vägen för oss och blanda sig i Vita tornets affärer genom osäkerhet och okunnighet. Vi har gått fram till dörren och lagt handen på klinkan. Om ni är rädda för att gå in är det i princip liktydigt med att låta världen tro att ni bara är marionetter i Elaidas händer. Hon satte sig ner, förvånad över hur lugn hon kände sig. Bakom de två raderna företrädare såg hon systrarna utanför paviljongen röra sig och luta sig mot varandra. Hon kunde föreställa sig det upphetsade mummel som Eladrins skyddsformel stängde ute. Nu gällde det bara att Takima kunde hålla tyst tillräckligt länge. Romanda grymtade otåligt och ställde sig upp bara för att säga: vem står för att förklara krig mot Elaida? Innan hon satte sig igen. Sen vände hon åter blicken mot Lilaine, varvid hennes kalla, självbelåtna leende kom tillbaka. Det rådde inga tvivel om vad hon ansåg vara viktigt när dessa dumheter väl var överstökade. Janaya reste sig genast, så hastigt att den långa bruna fransen på hennes sjal vajade av och an. Det kan vi lika gärna göra, sa hon. Egentligen skulle hon inte tala nu, men hennes bistra min och vassa blick utmanade en var som ville tillrättavisa henne. I vanliga fall talade hon inte med sådant eftertryck, men som vanligt snubblade hennes ord nästan över varandra. Att ställa till rätta vad världen vet kommer inte att bli svårare för det här. Nå? Jag kan inte se någon poäng med att vänta. På andra sidan Takima nickade Escaraldi och ställde sig upp. Moriah for upp nästan med ett skutt och blickade med rynkade ögonbryn ner på Lirel som samlade ihop kjolarna som för att resa sig, men sen tvekade och tittade tvekande på Lilaine. Lilaine var alltför upptagen med att blänga på Romanda för att märka någonting. Hos de gröna reste sig Samalin och Malind samfällt, vilket fick Faisal att titta upp med ett ryck. Det var inte mycket som kunde rubba den stadiga, kopparhyade domanskans jämvikt. Men nu såg hon alldeles häpen ut och tittade storögd än på Samalin, än på Malind. Salita ställde sig upp, arrangerade omsorgsfullt den gula fransen på sin sjal och undvek lika omsorgsfullt att möta Romandas plötsligt bistra blick. Quashima reste sig. Sen följde Aladrin som drog med Berana i ärmen. Delana vred sig helt om på bänken och tittade på systrarna utanför. Trots tystnaden märktes spänningen bland åskådarna tydligt i deras ständiga rörelser. Huvuden som böjdes mot varandra för att viska, hastiga blickar mot företrädarna. Delana reste sig sakta med båda händerna tryckta mot mellangärdet och såg ut att kunna kräkas när som helst. Takima grimaserade och stirrade ner på sina händer som vilade på knäna. Saroya studerade de båda andra vita systrarna och drog sig i örsnibben så som hon brukade när hon var försjunken i tankar. Men ingen av dem gjorde någon ansats att resa sig. Egwen kände gallan stiga i sin egen hals. 10. Bara 10. Hon hade varit så säker. Shoam hade varit så säker. Med tanke på deras okunnighet om lagen borde det ha räckt med Logan, Pelivars här och Arathel som vägrade erkänna att de var företrädare borde ha gjort dem mogna som fallfärdig frukt. För ljusets skull, utbrast Moriah. Hon svängde runt mot Lirel och Lilaine med händerna stadigt i sidorna. Om Janaya hade gått emot seden genom att tala var detta som att slå knut på allt vad seder hette. Att visa ilska i salen var strängligen förbjudet, men Morias ögon blixtrade och hennes kraftiga alien-dialekt formligen osade av vrede. Varför väntar ni? Elaida stal stålan och staven. Elaidas Aya gjorde Logan till en falsk drake. Och ljuset alena vet hur många andra män. Ingen kvinna i tornets historia har någonsin gjort sig mer förtjänt av en sån här krigsförklaring. Ställ er upp, eller håll från och med nu tyst om ert beslut att avsätta henne. Det vore för mycket sagt att Lilaine stirrade, men hon såg ut som om hon blivit angripen av en sparv. Detta är knappast värt att rösta om, Moriah, sa hon med spänd röst. Du och jag ska ha en pratstund om etikettsfrågor senare. Men om du nödvändigtvis vill att vi demonstrerar vårt beslut. Med en skarp fnysning reste hon sig upp och fick genom en knyck på nacken Lirel att fara upp som om man hade dragit henne med ett snöre. Lilaine verkade förvånad över att hennes gest inte hade dragit upp Faisal och Takima också. Istället för att ställa sig stönade Chakima till som om någon hade slagit henne. Med klentrogenheten målad över hela ansiktet lät hon blicken glida över de stående kvinnorna. Det syntes hur hon räknade. Och sen en gång till. Chakima som mindes allting hon sett en enda gång. Egwene tog ett djupt, lättat andetag. Det var över. Hon kunde knappt tro att det var sant. Hon väntade en stund. Sen harklade hon sig. Sheriam hoppade bokstavligen till. Väktarinnan, vars gröna ögon var stora som tefat, harklade sig också. Enligt det mindre bifallet förklaras härmed krig mot Elida Du Avrini Arroyan. Hennes röst var inte alltför stadig, men den dög. För enighetens skull ber jag er resa er för det större bifallet. Faisal började röra sig, men knöt sen händerna i knät. Saroya öppnade munnen, men stängde den igen utan att säga någonting. Hon såg bekymrad ut. Ingen annan rörde en muskel. Ni får det inte, sa Romanda med tonlös röst. Den föraktfulla blick hon skickade mot Lilaine i andra änden av paviljongen var en utmärkt förklaring till varför åtminstone inte hon tänkte resa sig. Nu när det var avklarat kan vi gå vidare till... Det tror jag inte att vi kan, avbröt Egwene henne. Chakima, vad säger krigslagarna om den ämelintronande? Romanda stod där med munnen på vid gavel. Chakimas läppar vred sig. Den lilla bruna systern såg mer än någonsin ut som en fågel som just skulle flaxa iväg. Krigs, började hon, men avbröt sig för att ta ett djupt andetag och sätta sig rak i ryggen. I krigslagarna förkunnas. Liksom ett par händer måste styra ett svärd ska den ämelintronande genom sitt påbud styra och föra kriget till slut. Hon ska söka råd från tornets sal, men salen ska utföra hennes påbud med största möjliga hast, och för enighetens skull ska... Här svek rösten henne, och det var med synbar ansträngning hon lyckades fortsätta. Skall och måste de godkänna varje påbud från den ämelintronande angående krigets genomförande med det större bifallet. En lång tystnad följde. Allas ögon verkade vara uppspärrade till bristningsgränsen. Delana vände sig plötsligt om och kräktes på mattan bakom sin bänk. Quasima och Shalita klev båda ner och började röra sig mot henne, men hon viftade bort dem, plockade fram en näsduk ur ärmen och torkade sig om munnen. Magla, Saroya och flera av de andra som fortfarande satt ner såg ut som om de kanske skulle följa hennes exempel. Däremot inga andra av dem som valts i Salidar. Romanda såg ut som om hon skulle kunna bita av en spik på mitten. Mycket listigt, sa slutligen Lilaine med avhuggna stavelser och tillade efter en väl avvägd paus. Moder. Vill ni nu berätta vad ni med era enorma erfarenheter och stora visdom ämnar göra? Angående kriget menar jag. Jag vill undvika missförstånd. Det vill jag också, sa Egwene kyligt. Hon böjde sig framåt och spände blicken i den blå företrädaren. En viss grad av respekt mot den ämelintronande krävs. Och från och med nu ska jag få den, dotter. Det här är inte rätt tillfälle för mig att behöva avsätta dig från salen och tilldela dig botgöring. Förskräckelsen fick Lilaines ögon att bli större och större. Hade kvinnan verkligen trott att allting skulle fortsätta som förut? Eller trodde Lilaine att hon helt saknade ryggrad bara för att hon inte hade vågat visa det på så länge? Egwene ville inte avsätta henne. De blå skulle nästan säkert återinsätta henne och hon måste fortfarande samarbeta med salen i frågor som inte på ett övertygande sätt kunde maskeras som delar i kriget mot Elida. Ur ögonvrån såg hon Romandas läppar krökas i ett hastigt leende när Lilaine blev tillrättavisad. Det var inte mycket vunnet om det enda hon gjorde var att befästa Romandas ställning. Det gäller alla, Romanda, sa hon. Om det behövs kan Tiana knyta två ris lika lätt som ett. Romandas leende försvann omedelbart. Om jag får tala, moder, sa Takima och reste sig sakta. Hon försökte pressa fram ett leende men såg fortfarande ganska illamående ut. Själv tycker jag att ni har åstadkommit en god början. Det kan finnas fördelar med att stanna här en månad, eller längre. Romanda vände blicken mot henne med ett ryck, men för en gångs skull verkade Takima inte märka någonting. Om vi övervintrar här kan vi undvika ännu värre väder längre norrut och dessutom noga planera. Det finns en gräns för dröjsmålen, dotter, avbröt Egwene henne. Vi ska inte dra benen efter oss mer. Skulle hon bli en ny Gara eller en ny Shane? Båda delar var fortfarande möjliga. Om en månad ska vi färdas härifrån. Nej, hon var Egwene Alvear. Och vad de hemliga krönikorna skulle säga om hennes dygder och tillkortakommanden visste bara ljuset. Men de skulle vara hennes och inte någon annan kvinnas. Om en månad inleder vi belägringen av Tarvalon. Den här gången bröts tystnaden bara av Takimas snyftningar.